äppelpajen. I en glasvas på bordet stod nyplockade blommor, valda med kärlek för att välkomna sonen. På en tallrik låg en potatispaj med tjockt lager ost ovanpå och på en annan äppelpaj bakad sent på kvällen. Med en tår av lycka och av hopp, hoppet om återkomsten till de levande. Vid bordet satt en ung man, lik en jätte. Han var hungrig, lite svullen under ögonen, kortklippt och med ärr på huvudet efter ett kirurgingrepp. Bredvid honom satt en kvinna, man skulle säga att allt annat än en mor. Hon smekte sonen med sin blick, milt och strålande av glädje och lättnad, med en önskan om att allting skulle bli bra. Ät din och ät sonen min, sa hon tystlåtet, skrämd av sin egen röst. Då och då rörde hon vid tallrikarna och den med äppelpaj närmade hon allt mer Dinos högra hand. Det var länge sedan hon sist lagat den och det var länge sedan Dino kunnat äta den och hon hade trott, Gud förbjude, att han aldrig mer skulle kunna äta den igen. Läkarna sa att operationen lyckats och att allting borde vara i sin ordning. Hon väntade, äppelpajen borde säga sitt. Och det var länge sedan det hela började, redan år 1987. Dino gick, som han gjorde varje fredag före lördagsmatchen, till gymnastiksalen för att träna. De värmde upp som vanligt, spelade som vanligt. Allting var som vanligt. Fram till det ödesdigra hoppet med bollen. Från att han halvhukade sig till att han sträckte sig mot korgen. Vems arm som råkade finnas just ovanför hans huvud. Hur någons armbåge gick neråt då Dinos huvud gick uppåt kan man bara gissa. Men han kände i alla fall ett hårt slag. Han blev yr i huvudet, det snurrade för ögonen och han började falla, men han värjade sig med händerna mot parketten och svor till i hell. Han blev sittande så en liten stund, men full av kraft och ung som han var, dessutom redan uppvärmd, fortsatte han spela. På kvällen kom smärtan. Han hann knappt springa till toaletten innan han kräktes. Ambulansen fick komma och köra honom till sjukhuset och man ställde diagnosen hematom. Blodet rusade fram och tryckte mot hjärnbarken. Han stannade kvar på sjukhuset en dag, en vecka, hela månaden. Ingen av läkarna vågade föreslå något, ännu mindre göra något. Dino blev nu dömd till att vegetera. Han fick varken anstränga sig fysiskt eller psykiskt. Basket var det inte ens tal om. Läkarna tillät honom inte ens att titta på basket. Han kommer att leva sig in i spelet, hetsa upp sig. Ät, sonen min, ät. Modern närmade äppelpajen mot honom som för att avbryta bilderna som dök upp. Vissa i ordning, vissa blekta, vissa som plågande är. Men de dök upp utan att fråga henne om hon ville se dem. En olycka kommer aldrig ensam, sa Samidja för sig själv. Även i olyckan finns lyckan. Vad hade hänt om inte de förvildade, eller vad de kallas, hade anfallit Zepze? Undrade hon i besvikelsen över att hon med dold glädje tänkte på den 24 juni 1993. Jag hade kanske ändå hittat vägen till doktor Lindqvist och Stockholm utan dem, kanske, tillade hon. I Zepze visste alla att något stort var på gång. Men så mycket hemskhet hade ingen kunnat ana. Allting hände blixtsnabbt. De första granaterna började falla i staden utan någon ordning tycktes det vara slumpmässigt, berättade Samidja ofta då hon gång på gång tänkte på och upplevde dem en efter en. Skotten var dova men fick blodet i venerna att frysa med tanke på att de var avlossade för dig, att någon vill förstöra just ditt hem och Gud förbjuder döda ditt barn, dig. I Samidjas huvud dök bilderna upp av hur de förtvivlat flydde ner i källan. De flydde medan de förvildade, plundrade, grävde ner sig eller endast gjorde i ordning skyttegravar som de sedan länge haft i hemlighet. Hon visste att hennes Dino var lika utsatt utan medicin som utan skyddsrum, så hon sprang tillbaka till rummet vars fönster redan var sönder, grävde i sina byrålådor, hittade blodtrycksmätaren, medicin och två filtar. När hon återvände till källan var de förvildade redan där. De kom över balkongen och tvingade alla som fanns där inne till en annan källare förberedd sedan tidigare. Spring, spring, skrek de. Men hur ska barnet orka springa, stackars mig, flämtade Samidja mest för sig själv och lät Dino stödja sig på henne medan han släpade sina orkeslösa ben efter sig. Källan var nu ett fängelse där de små fönstren hade galler som tidigare inte funnits. Det kunde hon svära på. När satte de upp dessa, undrade hon och la filten över Dino där i hörnet till vänster om den ljusa gallerplåten, det så kallade fönstret. När de kom in var de bland de första, senare nästan trängde de in cirka 30 personer. Någon gång under kvällen tog de med sig alla för att använda dem som levande sköld. Någon hade skjutit från andra sidan floden, Samia visste inte vem det var. Nej, inte Dino, hördes någons röst. Vadå inte Dino, skrek en uniformerad med krokig näsa. Ta med mig istället, jag är katolik, men låt honom vara, upprepade samma man. Jag tittade, upprepade Samidja i sina berättelser och såg att det var Ivo Kapic. Ta inte med Dino, snälla ni, han är sjuk, sa Milic, en av Dinos vänner. Ska du lära mig din serbiske? Mannen med den krokiga näsan lyfte handen för att slå honom. Men han varken slog honom eller tog Dino med sig, och dessutom så lämnade han mig kvar tillsammans med Dino. Senare insåg jag, och i olyckor kommer man på många saker, att han, Milic, verkligen var ortodox. Det brukade Samia förundra sig över med en axelryckning. Ät, sonen min, ät, sa Samidja igen, som till ett litet barn, och handen gled mot äppelpajen. De tänkte på hur han brukade äta upp hälften av pajen stående, ibland medan kompisarna väntade på honom i sina bilar eller motorcyklar. Hon brukade packa ner en hel sådan Nutella-låda av plast med äppelpajen åt honom när de åkte iväg för att spela match i Zenica, Maglaj eller Doboj. När kompisarna ringde upp Zeptsas pantrar, som publiken på matcherna brukade kalla dem, sa de alltid Fru Sidja eller ibland Fru Smulan, glöm inte äppelpajen. Det var Dino som gav henne smeknamnet Smulan när han skämtade under de galna åren och när jätten i honom vaknade. Det där Smulan lät i hennes öron som substitut för allt som kommer direkt från själen, från hjärtat. Och hon brukade glömma mycket, men aldrig äppelpajen. Hon såg till att alltid ha både nötter och torkade brödsmulor och degen. Allting hade hon hemma som man aldrig saknade äppelpajen. Även när han låg på sjukhuset grät Samidja och lagade pajen till sent på kvällen i hopp om att han skulle bli bättre, resa sig och smaka på pajen. Men han rörde den inte. Det var som en del av modershjärtat slets av. Hon såg att inte båda hade gått. Och varje gång hon bjöd tackade han nej, så hon lämnade kvar pajen på nattduksbordet så den fanns där om han ville ta lite. Medan han andra år ibland ljugit för moderskärlekens skull kunde han nu helt enkelt inte äta. Han åt dåligt överhuvudtaget, blev allt smalare och hans stora manliga ben stack ut allt mera. De var i källaren i 4 dagar utanför hördes skottlossning. När de gick till toaletten eller kikade ut genom fönstergallret, de som var lite längre, kunde de se skadade och även döda. Alla män tog dem med sig någonstans, vart visste de länge inte. Den 5:e dagen tog de med sig dem till en skola i grupper om 5. Ta på er något mörkt så inte skyttarna är dödare, sa en man då de gick ut ur källaren. Jag skrattade i allt elände, sa Samidja leende. Vad skulle jag ta när det jag hade på mig mörkt, ljust och varmt och kallt också var allt vad jag hade? Den bilden av Zeptse, gode gud, här brukade hon alltid stanna till och låta en tår falla. Zeptse brinner, något var nyantänt, annat nerbrunnet. Och någonstans fanns bara askan kvar, en svart fläck som tecken på att något hade funnits där tidigare. Lillpojken och jag tog Dino under armen och jag stannade till där jag såg staden. Spring, skrek mannen bakom. Dinos ben gav nästan upp. I 5 dagar hade han inte tagit ett enda steg. Det var kallt, de var hungriga och det värsta var känslan av svek från grannarnas sida. Känslan av tomhet som dök upp inom en. Eller så hade den alltid funnits där, utan att man märkt den. Och nu hade den lämnat spår av sin existens efter sig i dem alla. I deras hem, i Zeptsas dal. Den ynkliga känslan, den ynkliga existensen. De fick dra Dino efter sig mer än han orkade gå själv. Väl fram i skolan blev han illamående. Samidja hjälpte honom tillbaka från de döda. Hans sjukdom kände hon bättre till än sig själv. Symptomen, tecknen på när hon ska ge vilken tablett till honom, när och var hon ska sätta kallt omslag och var hon ska sätta varmt, var hon ska massera, allting visste hon. Jag skäms inför Gud och alla andra för vad jag gjort mot den yngste. Admir blev helt åsidosatt av sin mor på grund av Dino, sa han och kysste fotot som han nyligen hade skickat. Han tog fotot någonstans ovanför Zeptse med en röd sjal runt huvudet, geväret i handen och en lilja i pipan. Även han, Admir, hjälpte sin bror. Brodern var hans förebild, hans stolthet. Barnen i skolan kände Admir som Dinos lillebror. Tjejerna retades, nöps. Han var stolt över sin bror. I början smög han iväg till Dinos träningspass. Sedan började han träna där själv. Sonen min, mammas pojke, har ätit en hel bit potatispaj, talade hon till Dino som till ett litet barn, även om det lät konstigt. Det visste hon. Hennes hand var på väg mot tallriken där äppelpajen låg. Och så stannade hon till på Dinos hand istället och log. 2 händer av hennes storlek hade nästan behövts för att dölja hans ena. I skolan blev de i 5 dagar. 5 dagar med en burk sylt som de fått av prästen. Eftersom sylt på bosniska hette Dzem brukade de skämta. Dzemo älskar Dzem. Dzemo var hennes mans namn. Just till den skolan lyckades han skicka ett kort brev där det stod att han levde. Så skrev han också: Samidja, bara så att du vet att jag lever. Var inte rädda. Allting går över. Ta hand om barnen och ta hand om dig själv, Samidja. Jag älskar dig, Dzemo. Dzemo var en älskad lärare, senare även rektor i grundskolan i Zepze. Den 6:e dagen kom en soldat till dem, sa att de skulle följa med honom och betonade att det enbart var på grund av Dzemo. De andra som blev kvar i skolan tittade avundsamt på medan de själva hoppades. Egentligen blev de bara förda till en veterinärstation där 100-tals andra kvinnor och barn redan fanns. Där såg Samidja hur de förvildade plågade stackars kvinnor, begärde smycken och pengar. Hon såg hur de tog in sårade och döda, hur de svor över kvinnorna och hämnades. Hon såg mycket och undrade vad som var bäst. I källan utan att se och veta något eller att här se för mycket och inte kunna göra något. Den 4:e dagen blev de återigen förflyttade till en hangar där det var cirka 5 000 människor sammanlagt. Hangaren hade betonggolv och bland människorna gick även råttor runt. Ovanför satt takbjälkar och på dem duvor. Det var vackert att se duvorna, men de skräpade ner på människorna och det fanns ingenstans att ta skydd. Under dagarna sken solen och de var många som varken fick eller kunde ta sig ut och där inne saknades vatten och toaletter. Och de kunde ju inte precis hålla sig hela tiden. Den stanken, den plågan. Samidja brukade skaka på huvudet och hon tänkte på hangaren. De lät Samidja gå ut till ett valnötsträd tillsammans med Dino och sätta sig i skuggan under dagen, men den minste fick aldrig följa med. En gång flög 2 granater ner någonstans ifrån. Om hon trillade eller slängde sig ovanpå Dino vet hon inte, men hon vet att hon bara stirrade i riktning mot röken och kände med händerna efter barnet. Ingenting, inte en skråma hade han fått och inte heller hon. En gång gick hon ut till samma valnötsträd och tog med sig en trasa för att tvätta den i floden Bosna, då hon vid ett annat träds rötter fick syn på 2 människolik. Hon slängde trasan, tog snabbt barnet i sina armar och rusade tillbaka till hangaren. Stank i stank, död i död, tröstade hon sig själv och kramade barnet. Vill du ha filmjölk till pajen, Dino? Frågade hon glatt när hon såg att även en andra potatispaj slunkit ner i mammas hungriga jätte. Det skulle vara gott, smulan, log han och tittade på henne. Då hon hörde ordet smulan var det som om något fastnade i hennes hals och hon rös, både av kyla och värme samtidigt. Det var det han sa. Jag är säker på att jag inte inbillar mig, upprepade hon för sig själv och rörde den ena handen mot hans och den andra mot tallriken för att flytta den närmare Dino. Nu tvekade hon nästan inte på att han skulle smaka pajen. Med en underlig känsla i magen började hon gå mot kylskåpet för att hämta filmjölken. Men hennes blick var som fastnaglad vid bordet, vid Dino, vid äppelpajen, vid väntan, vid den lyckliga återkomst vars visshet började kännas. När skottlossningen kommit allt längre ifrån Zepze, nästan 2 månader efter att den börjat, fick de återvända till sina hem, eller det som var kvar av hemmen. De fick ställa garderobsskåp framför hålen där fönstren varit och ta saker från tomma eller nedbrunna lägenheter, det som inte redan var taget. Dzemo kom också. Den 18 oktober lät de honom gå eftersom han var sjuk, men de sa att han fortfarande hade arbetsplikt. Redan dagen därpå kallade de honom tillbaka. Något senare samma dag tog Samidja och Admir med sig Dino till badrummet för att hjälpa honom att bada. De fick bära in vatten för det fanns inget i rören. Dino ville bada själv. Han skämdes inför sin mor och inför lillebror. Vill han visa sig stolt, visa att han kunde. När de kom tillbaka till badrummet låg han i koma. Som tur var hade huvudet inte fallit i badkaret utan var lutat mot väggen. Han hade fallit tidigare också, men den här gången kändes som ett slut. Jag gick ut och skrek, Dino är död, Dino är död. Alla tittade bara, för döden var inte längre något ovanligt, mindes Samidja. Och rös vid själva tanken att något sådant kunde ha hänt. Jag ropade, Dzemo, Dino är död, och jag hörde hur Admir också skrek, mamma, mamma. De bar ut Dino insvept i en filt, som man gör med alla som dör. Och Samidja ställde sig framför ett HVO-fordon, barfota. Ett par soldater klev ut ur fordonet med sina vapen, men hon vägrade flytta på sig. Hon var som förstenade, de var förvirrade. De som burit ut Dino stannade kvar vid hans sida, alla andra sprang iväg. En sjuksköterska från grannskapet hade mod nog att röra vid Dino. Han har puls, kör honom till sjukhuset snabbt, sa hon. De som burit ut honom lyfte upp och la in honom i fordonet. Soldaterna tittade på varandra och körde iväg. Shamidia satt som fastklistrad vid barnet. Det fanns inte den makt som kunnat skilja dem åt. Hon visste att ingen kunde ställa hans diagnos utom hon. Antingen skulle någon på sjukhuset öppna hans huvud eller låta honom dö. De körde dem till Teslic och det var serberna som höll Teslic. Det kom hon att tänka på senare och det var underligt. Men just då spelade det ingen roll för henne. På sjukhuset blev han undersökt av doktor Perovic. Shamidia bad om låta henne åka tillbaka hem och hämta Dinos dokument om sjukdomen. Mannen tittade förvirrat på henne och ringde telefonsamtal till Zeptse och sedan även till Teslic, till Shamidias syster, som hon inte hade träffat på 2 år. Han bad henne att ta med skor och kläder till sin syster. Han hämtade en kopp kaffe till Shamidia. Systern kom och kände knappt igen henne. I ambulansbilen tog de med dem till Banja Luka, så som Perovic hade beordrat. Dino stannade kvar på Banja Lukas sjukhus och en läkare kom fram till Shamidia och sa hemlighetsfullt, nästan viskande: sök hjälp för ditt barn, kvinna. Hur ska jag kunna hitta den när inte ens ni kan, undrade hon förvånat med gråten i halsen. Gå till Internationella Röda Korset, la han till och såg sig förskräckt om. Var ligger det då, frågade hon, men han var redan på väg ner för trapporna. Hon hittade det till slut. Hon gick in men blev genast utslängd. Inte ett ord lät om henne säga. Hon satte sig utanför dörren och började gråta. Vad annat skulle hon ta sig till? En utlänning kom ut och frågade henne varför hon grät. Hans tolk översatte vad hon sa och det hela slutade med formaliteter kring papper. Den delen av processen är för många mer än lyckan och tycks längre än en evighet, medan det hela för henne och Dino var över på 23 dagar. Dino låg på sjukhuset och hon var hos Jovanka, sin systers väninna. Underliga tider. Medan politiken vill presentera och benämna allting, göra namn till nummer, nummer till liv och död, så går människor trots allt sida vid sida längs mänsklighetens väg. Jovanka hjälpte mig som sin egen syster, berättade Shamidia senare när hon tänkte på Jovanka. Jag ville till Sverige till doktor Lindqvist, jag kände till honom sedan 1987. Redan då sa de, han är den enda i Europa som kan hjälpa det, brukade Shamidia berätta med religiös vördnad varje gång hon nämnde doktor Lindqvist. Vill du ha ett glas mjölk till, pojken? Frågade hon med glädje i blicken mot det tomma glaset som nyligen varit fyllt med mjölk. Nej, det räcker, sa den mätte Dino och la sin ena hand framför munnen som en artighetsgest ifall han skulle rapa, och den andra rörde han mot tallriken där äppelpajen låg. Shamidia tittade på tallriken, sedan på handen. På handen och sedan på pajen i handen och spände sina egna fingrar utan att känna hur hennes naglar trängde in i handflatorna. Och all denna förväntan fick henne att nästan skrika av glädje. Dino har tagit en tugga, Dino har blivit frisk. Mammas lycka, utbrast hon med tårar i ögonen. Hon böjde huvudet neråt och låtsades ha mycket att göra, som att bära ut tomma tallrikar i köket för att inte sprida sin oro till honom. Och medan Dino ett litet tag efteråt satt i en mjuk fåtölj med benen uppe på en stol och tittade på det europeiska mästerskapet i basket, ringde telefonen. Familjen Imserevich, svarade Shamidia kort. Zemo, är det du? Frågade hon glad över att höra hans röst. Hur är det med er? Hur är det med Admir? Låt honom inte spela hjälte allt för mycket, Zemo. Ta hand om barnet, Zemo. Hur är det med ditt sår? Ta hand om dig själv, Zemo. Ja, han är här. Det blev lyckat, Zemo. Ja. Han har precis ätit äppelpaj. Tusentals kilometer genom luften, mellan Sverige och Bosnien, flög orden fyllda med hoppet om en snar återförening och med glädjen över ett vunnet slag, över flera vunna slag.